Ja, hejsan. Nu var det dags för dag 47 av 100 i Miku Marias 100 dagar 2014. Jag bloggar i en utmaning som heter Blogg 100 och gör det på en pratblogg i år. Jag vet inte om det finns något som heter pratblogg, men ja, det gör det nu. Jag bloggar en gång om dagen och det här är för dag 47 då, som sagt den 16 april 2014. Den här blogg 100-utmaningen började 1 mars och den håller på till i början på juni. Så att det är verkligen hela våren. Så det är verkligen kanonbra tycker jag. Det är en kul utmaning. Jag berättar om olika saker jag gör varje dag och vissa inlägg kommer att vara mer fokuserade på ett område. Och det är någonting som jag tycker ska bli kul att utforska vidare, för det här är ett test för mig. Det här är ingenting som jag gör för att det ska bli perfekt eller sådär, utan jag hoppas att det ska inspirera er som lyssnar. Du som lyssnar kanske tycker att det här verkar kul och själv vill prova. Och jag tycker att det är spännande att prata så här rakt in i en mikrofon. Och så vet jag att någon lyssnar, men jag vet inte vilka som lyssnar, för det kan jag inte se. Så det är lite speciellt, men spännande. Idag så tänkte jag fokusera på att dela med sig. Och det gör ju jag här och alla andra som bloggar och spelar in podcasts och gör filmer och allt sånt där. Och delar bilder. Man kan ju också dela saker och tillgång till saker. Både små och stora. Man kan dela verktyg och man kan dela bilar och dela med sig av sina bostäder. Det finns ju så otroligt mycket möjligheter i detta som jag tycker är kanonbra. Jag tror att världen blir bättre också om vi delar. För det gör att människor behöver prata med varandra. Och det tror jag att vi behöver göra mera. Men det första jag kommer att berätta idag, det handlar inte så mycket om delande alls. Utan det var en så att jag har börjat en kurs i design thinking, en MOOC. Och det berättar jag om i dag 44. Så den kan du lyssna på om du vill få veta mer om det. Om mockar och design thinking. För att jag skulle få inläggen mejlade till mig. Till en mejl där inte allting försvinner. Så valde jag en mejladress som jag inte använder så mycket. Det är en mejladress som jag har till min podcast Gott Prat. Och den använder jag mest för att mejla till mig själv. Bilder till exempel på personer. Eller länkar eller någonting som har med podcasten att göra. Så allting sånt hamnar där. Och vilket gör att det kanske är 20 mejl totalt på ett år. Och det är ju jätteskönt att ha en sån mailbox som faktiskt stort sett är tom. Som bara det viktiga för det här ämnet ligger i. Då tänkte jag, den där mailboxen, den använder jag. För det är en bra ställe att lägga de här länkarna i. Det kommer kursföreläsningar och meddelande från lärarna. Och inloggningsuppgifter och sånt. Och det vill jag ha samlat. Jag vill inte vara orolig för att jag inte hittar det där när jag behöver det. Och då kan jag också via min app till mejlen gå in i den här mejlen var jag är någonstans. Så att jag inte har det bara på en lapp på ett skrivbord. Nåväl, jag valde i alla fall ett tema. Det är Gmail och jag valde temat busshållplats. Och när man satte in det här temat så det är väldigt enkelt. Det är bara att klicka. Men man kunde också välja att skriva in var man bor någonstans. Och vilken stad. Så då skrev jag Göteborg. Vilket gjorde att den är... Jag blev så full i skratt innan jag gick in på den. För att jag valde det här temat för att det var så ljust. Det är blå himmel och grönt gräs. Och så är det några personer och en giraff. Som står på en busshållplats och väntar på bussen. Och texten på mejlen syns väldigt bra för att bakgrunden är ljusgrå. Men, och nu händer det faktiskt mitt framför mina ögon här. Allting ändras när det regnar. För det har nämligen regnat ut det här i Göteborg idag. Och när det var uppehåll så höll himlen sig blå, bakgrunden på min mail. Och människorna stod rakt upp och ner. Men så fort det började regna så blev det även grått på himlen. I bakgrunden bakom mejlen. Och det började regna. Och bakgrunden bakom själva mejltexterna blev svart. Tills man har öppnat en mejl då. Så jag trodde först att jag hade sett fel. Att det hade hänt någonting. För jag håller på att uppdatera datorn. Och har installerat Maverick. Ett nytt operativsystem som har kommit. Så jag har hållit på med uppdateringar några dagar här. Och tänkte nej, nu har någonting hänt. Texten blev så liten, jag behöver gå in och se någonstans vad det är. Och sådär. Så tänkte jag, ja, då har det någonting hänt med mejlen. Men då var det bara det här enkla. Att det var temat som helt enkelt är klimatkänsligt. Och det har jag aldrig sett förut. Jag tyckte jag var roligt gjort. Nu när jag väl kom på det så tyckte jag att det var kul. Ja, det här med att dela. Det är väldigt häftigt tycker jag. Det är ju någonting som jag tror är mänskligt. Men också att det är så många djur gör. Att man delar med sig av saker till varandra. Man delar med sig av boende. Man delar med sig av kvistar och strån för fåglar. Och man gör ordning sina bo. Man ser till att livet blir lite bättre helt enkelt. Man kan hjälpa varandra. Och vi människor, vi delar ju med hjälp av internet allt mer. Och jag tyckte det var spännande. Så att jag har följt ett tag någonting som kallas sharing economy. Och delandets ekonomi översätts till svenska då. På svenska. Och då är det att man helt enkelt har en ekonomi som går parallellt med den vanliga ekonomin i många fall. Inte alltid. Ibland så går den i det som vanliga tjänster. Och till exempel en bilpool är ju en vanlig, det är ju en tjänst man gör. Där man betalar pengar och företaget gör den här, alltså att man lånar en bil då ur bilpoolen. Det gör de ju som en tjänst som vilken som helst. Det kan ju vara en hyrbilsfirma ju. Fungerar ju egentligen på samma vis, stort sett. Men det finns också en parallell ekonomi i detta som jag tycker är intressant. Och delvis är det ju det här att vi delar kunskap, resonemang och vi kanske har gjort en föreläsning. Och så delar vi den på SlideShare som jag la upp nu häromdagen på en audiobo. Om jag gör en föreläsning så kan jag välja att lägga upp presentationen på en tjänst som heter till exempel SlideShare. Där jag lägger upp bilderna så att alla kan ta ner dem, använda dem, bli inspirerade och lära sig. Och säkert är det många som lånar och inspireras så att säga också. Men det får man väl ta på köpet där då. Man kan ju också filma sig själv när man föreläser. Eller föreläser inför en grupp och kanske filmar hela gruppen. Man kan dela med sig det på Vimeo, hur det nu uttalas, och YouTube. Och man kan ju såklart också berätta i bloggar och i podcastar. Och då ger man ju bort någonting som man har lärt sig. Och det har ju haft en kostnad. Men man lär ju ut detta då på något sätt och delar med sig sin kunskap. Och så att många kan få ta del av det. Det gör ju inte att det kostar den personen någonting som filmar. Utan den har ju fortfarande kvar sin kunskap. Kunskapen blir ju inte mindre. Utan kanske snarare lite större. Eftersom man lär sig hur man kan dela med sig också. Och sen så den personen som delar med sig kan ju själv ta till sig kunskap av andra som har filmat sig själva. Eller delar med sig på olika sätt. Det där är ju en sorts ekonomi som är intressant. Ekonomi står ju för hushållning av resurser. Och jag gick en kurs en gång som hette personalekonomi heter den. Och det var där jag träffade Marie som är min revisor faktiskt sedan dess. Det var innan jag startade Miku. Så det var 2004 eller 2005 jag gick den här kursen. Och Marie är då ekonom och jag är beteendevetare. Vilket var en lysande kombination i våran grupp. För att när vi skulle göra gruppuppgifter så hade vi ju våra kompetenser på lite olika håll. Vilket var jättebra för att vi kompletterade verkligen varandra. Och jobbade väldigt bra ihop. Och det var då jag dricker lite vatten här bara. Som jag frågade henne om hon skulle vilja vara min redovisningskonsult eller revisor. När jag väl startade företag och det sa hon ja. Och sen har hon varit det i 8,5 år. Och det är jättebra. Men det som var spännande där då var att jag lärde mig att ekonomi är hushållning av resurser och inte ekonomi är inte pengar. Som jag hade tänkt innan. Jag hade tänkt ekonomi är lika med pengar och att man pratar mycket om det på banker till exempel. Och finans, ja, ministrar. Och jag hade inte så mycket inblick i det där då. Jag tänkte inte så mycket på det mer än att det var, handlar om pengar helt enkelt. Man köper och säljer eller sparar. Men sen förstod jag ju att resurserna kan ju vara otroligt många olika resurser. Och inte alls bara pengar. Utan det kan vara kunskap. Det kan vara tid. Det kan vara att man lånar saker av varandra. Och det kan då helt enkelt vara tillgång till någonting. Och det här med tillgång till tycker jag är väldigt spännande. Airbnb som är ett företag, enormt stort företag nu som är väldigt framgångsrika. Deras affärsmodell är ju gå ut på att de samordnar uthyrning av privatbostäder. Och tar en peng för det. Och eftersom att det finns så många människor som vill kunna bo lite billigare när de är ute och reser. Och det finns många människor som har lite plats över. Så samordnar Airbnb det här, de här behoven. De här är ju resurser som man kan köpa tillgång till. Man köper ju inte lägenheten i sig utan man köper tillgång till den en viss mängd med nätter då, eller dygn. Jag tycker det här är supersmart och jag gillar verkligen den idén. Airbnb finns ju också både på en snygg sajt och appar. Eller en app. Och det tycker jag verkligen att alla ska gå in och kika på i alla fall. Även om man inte vill hyra bostad på det sättet. Jag själv hyrde bostad på det sättet när jag var i Berlin i våras. Men sen så bodde jag ändå kvar på hotellet för att det blev lite förväxlingar där med bokningar. Men jag har i alla fall provat på att boka boende genom Airbnb. Och det var ju, gjorde man direkt med personen som äger bostaden. Vilket var, funkade jättebra i mitt fall. Och då mailar man. Och sms kan man ju också göra såklart. Men det här var mail inne i själva Airbnb-systemet. Och det funkade bra. Jag ska prova det igen. Jag fick tips häromdagen av en som hade varit i Rom och bott på Airbnb mitt i centrala Rom. Och jag vet också många som har gjort det i Paris. När vi åkte till Paris tidigare i år så tänkte jag att vi skulle bo på Airbnb och vi var inne och tittade på jättemånga. Men sen så blev det lite hastigt på slutet och då kände jag att då tar vi hotell för det går snabbt. För Airbnb behöver man ändå prata med någon innan och få klartecken att den faktiskt är hemma och att man får lov att hyra. För det är ju just i någon annans hem. Så man kan ju inte gärna bara stå utanför och knacka på. Sen så förstod jag efteråt att det är faktiskt så här att en del frågar redan när de är på plats. Och det brukar lösa sig när det är sådana platser som just innerstaden i Paris. Där det finns otroligt många som använder Airbnb och hyr ut rum i sina hem. För bara några hundralappar istället för ett dyrt hotell. Så att jag tycker det verkar bra. Men det blir ju också en form av parallell ekonomi till den vanliga ekonomin. Man vet ju inte om de skattar eller så här. Och hur det går till. Jag vet ju inte själv hur räkningen såg ut. Eftersom att det inte blev så att jag bodde där själv. Men jag ska prova det och då kan jag berätta om det. Ja, i design thinking-klassen har jag sett nu 2 lektioner. Och den här andra, då var det samma föreläsare som på den första. Som satt och läste stort sett innantill på sin iPad. Vilket jag berättade om i förra avsnittet att det var en del som hade retat sig på det. Jag tyckte att man skulle kunna läsa innan eller föreläsa utan att ha någonting att läsa. Jag tror att det är väldigt individuellt hur bekväm man är med att bli filmad. Så att jag tyckte att innehållet var intressant. Den här filmen var knappt 8 minuter och gick igenom designprocessen. Designprocessen börjar med att man har en utmaning. Och där får man fråga, vad är problemet? Så jobbar man kring detta och mejslar fram problemet. Och i den här starten så är allting väldigt abstrakt. Det är alltså inget tydligt konkret problem från början utan man ska lösa en utmaning. Och när man har gjort det så går man vidare till steg 2. Som är att samla in fakta. Alltså göra en undersökning. Marknadsundersökning. Man kanske behöver prata med människor. Man behöver undersöka områden. Kanske undersöka förhållanden. Man kanske behöver läsa och leta upp fakta och undersöka hur andra gjort tidigare. Och då så svarar man på frågan vad. I tredje steget så använder man sin hjärna och funderar på varför allting är som det är. Och hur det skulle gå till om man skulle lösa det här problemet. Den här utmaningen man hade i första steget. Nu har man utmaningen, man har mejslat fram vad som är problemet. Man har samlat in fakta. Så man har lite kött på benen som man brukar säga i Sverige. Och så får man då diskutera varför ska man göra på vissa sätt. Fortfarande är det väldigt öppet i processen. Sen i fjärde steget då så bygger man scenarios. Och då är det viktigt att det är olika designvariationer. Så att man inte fastnar på ett spår och tänker, ja men nu har vi hittat det. Nu vet vi hur vi ska göra. Nu är allting klart. För så fungerar det inte. Utan man behöver bolla och ta fram olika scenarier. Olika sätt helt enkelt. Olika modeller man kan säga. Olika förslag. Och så ska man då tänka och prova. Och gärna bygga tester av detta. Så man gör prototyper. För att det är först då man kan upptäcka hur det egentligen fungerar. Det är så lätt att sitta och prata och skriva. Och tro att man vet hur det är. Men det är först när man bygger ihop någonting. Eller provar det i verkligheten. Då får man koll på grejerna. Och kan faktiskt välja då att prioritera någonting. Och det är femte och sista steget. Det är designlösningen. Att då tar man fram någonting och så väljer man det. Och sen så fortsätter man att utveckla det. Så jag tyckte att det här lät väldigt spännande. Och just att gå från abstrakt till konkret. Är ju också väldigt intressant. För jag tänker att det är ju likadant när man gör en kurs. Eller när man gör en coaching session. Eller vad man än tar fram. Om man tar fram en strategi för något företag. Eller för ett område. Att man måste ju börja med vad är det för utmaning vi står inför. Alltså jag brukar börja med vad är det för syfte. Och vad har vi för mål. Och det är så lätt att hoppa över de delarna. För man tror man vet hur allting ska vara. Och då är det bara att köra på. Det är lätt som en plätt. Men så där är det ju inte i verkligheten. Utan den där verkligheten kommer och stör sig. Och liksom hoppar sig på allting man gör. Och det som sitter på pappret och ser perfekt ut. Det ser inte perfekt ut längre när det är ute i verkligheten. Hos alla människor och alla faktorer som faktiskt påverkar. Så jag tyckte den var en intressant lektion. Och då kan jag gå över till nästa sen. Och då har jag ju faktiskt gjort två av tredje kapitlets lektioner. Jag tyckte det var spännande och fortsätta med detta. Det är super basic och jag känner igen mycket av tankarna. Så är det ju ändå någonting som är ett nytt område för mig, det här med design. Jag brukar inte ens säga ordet design. Och jag har märkt att nu börjar jag skriva in det i olika meningar. Och jag trivs med det. För att jag förstår att den här design thinking det här design thinking perspektivet utgår ju från människan och behov. Och det gör ju beteendevetare också. Så att det är jag van att tänka på det sättet. Det utgår alltså inte ifrån design av produkter för produktens skull eller för stilens skull. Sen kan stilen ändå bli bra. Men jag hoppar väl för lite grann i förväg här tror jag. Så nu ska jag gå vidare istället. Det är ju lätt att bli ivrig, eller hur? Jag bloggade ett blogginlägg på jobbet, på content. Jag har en förkärlek för att researcha och att blanda teori med praktik. Jag vill gärna ge någonting i mina blogginlägg som man kan gå tillbaka till. Och nu hade jag tänkt att jag skulle göra ett extra matigt inlägg innan påsken. Och det gjorde jag också. Så det kändes jättebra att få till det. Det är ju en speciell process tycker jag. Eller för mig är det att skriva blogginlägg. Att jag letar upp ämnen och fastnar för ett ämne och väljer det. Jag samlar ämnen i ett Google Doc. Och sen så kan jag gå hit och plocka. Just det här med delande hade jag skrivit om tidigare. Jag tycker att det är intressant. Och då ur aspekten hur man kan väcka intresse för sitt företag eller för sina produkter då, genom att man delar någonting. Alltså man väcker intresse och sen så vill man dela det. Men då måste man ju väcka intresset först. Och det är inte alltid så där superenkelt. Men det jag tycker är intressant med det här med att väcka intresse. Och nu hade ju mitt intresse växt då för det här delandets ekonomi. Som jag ser lite här och där i mina flöden. På Twitter och på Facebook. Så jag skrev ett långt inlägg. Som heter Nu våras det för delandets ekonomi. Och jag länkar in det i texten under ljudfilen. Så kan du själv läsa det. Jag berättar ju både om begreppet sharing is caring och delandets ekonomi då, som kallas för sharing economy och collaborative consumption på engelska. Och det är ju det här collaborative, det betyder ju samarbete. Så att det är helt enkelt att man samarbetar runt konsumtionen. Och det är ju, tycker jag, känns både gammalt och nytt. Så jag skriver att det är både en het trend och en uråldrig mänsklig företeelse. Och det är ju faktiskt så att vi, om man tänker förr när man fick köpa en stol av dem som, den som byggde stolar. Så är det ju skillnad, då kunde man ju samarbeta så att båda två blev nöjda. Och sen när man börjar köpa varor och köpa tid av varandra så blev det ju annorlunda. Då var det ju pengarna som var valutan. Så som jag tänkte att pengar var, alltså ekonomi handlar om pengar. Men det är ju så att det som man, där man förr i tiden bytte då en stol mot en påse mjöl, säger vi. Där byter vi ju pengar mot en stol idag. Men samtidigt så tillverkas det ju alldeles för många stolar. Och många personer har ont om pengar men behöver stolar. Och då är det ju helt enkelt en ojämlikhet någonstans. Och det tycker jag är intressant. För världen svämmar över med prylar, men så finns det massor med människor i världen som inte har pengar till mat eller har möjlighet att få mat. Och då är det fel någonstans. Så ser jag på det. Och då finns det ju de som till exempel har stolar då, om vi tar stolen som exempel, och vill byta stolar och de gamla stolarna slänger dem på tippen. Men istället för att göra det så kan man ju ge bort dem eller man kan byta dem mot något. Så en person som inte har pengar, han skulle kunna få de här stolarna och så kanske mot att den gör något annat som behövs. Kanske klipper gräset, säger vi, som ett exempel. Och att man då byter tid och varor som den ena inte behöver mot någonting den andra behöver. Det kan ju också vara att man kan låna de här stolarna ett tag. Att de ägs fortfarande av den som hade stolarna från början. Men att den andra personen får låna dem under en längre tid eller kortare tid. Och det där, sådana där olika möjligheter finns det ju redan. Det är bara att nu med hjälp av internet så kan vi göra det i mycket större utsträckning och omfattning. Så jag ger lite olika exempel på hur man kan dela kunskap och hur man kan dela tillgång till varor. Jag tar som exempel Emil Jansson, min kära vän som bor i Örebro och som jobbar med IT i skolan och är väldigt brinnande och engagerad för detta. Och vilket jag tycker är häftigt. Han är en stor inspiration för mig. Och det tycker jag är så bra. Jag blir så glad när han skriver om sina grejer han lägger in i skolan. Och han instiftar nya grejer. Han till exempel, så en gång så gjorde han en film där han dansade den här Gangnam Style. För att visa hur man gjorde det. Han gjorde det bara för att visa hur man flippar ett klassrum. Och när man flippar ett klassrum så gör man så att man låter eleverna titta på en film med informationen för att sen kan de då komma till skolan och vara förberedda. Och sen tar man diskussionerna när man ses. Och i filmen så kan man kan ju lägga till då att man läser böcker innan man gör olika saker. Men just att man går igenom så man faktiskt får stöd också som elev. Inte bara sitter själv med boken hemma och undrar hur det hänger ihop i en matte till exempel. Utan att man får stöd i att förbereda sig. Och sen så tar man diskussionerna och frågorna när man ses i skolan. Det tyckte jag var jättesmart. Och det hade jag aldrig sett innan. innan Emil visade det här i sin film. En som han la ut på YouTube tror jag. Så flippa klassrum, det kan man titta på YouTube. Det är många som skriver och gör filmer om detta. Så jag tänkte att jag berättar någonting om olika typer av delande i den här bloggposten. Så först så tog jag reda på saker om ekonomi i den här formen. Och sen så tänkte jag att dela personlig övertygelse och dela kunskap. Det är lika viktigt som att dela en bil eller något liknande. Det är så väldigt lätt att de mjuka värdena faller åt ena sidan, tycker jag. Och de hårda värdena, när det handlar om pengar, de får all uppmärksamhet och står på scenen och med strålkastarljus och få glitter och ballonger runt sig. Jag tycker att det är viktigt med både och eftersom att människan är i centrum i all ekonomi. För det är ju för att människor ska få det bättre som vi håller på med ekonomi överhuvudtaget. Så tycker jag att det är viktigt att ha med detta. Så jag hade dela personlig övertygelse. Och då var det ett exempel som Emil Jansson har bloggat om. Och det handlar om att han tycker att man, det spelar ingen roll vad man, att man säger att man är engagerad och motiverad och skicklig, modig eller till och med bäst. Det är ändå bara ord. Så oavsett om man skriver fina saker på papper eller säger sådär, så är det ändå bara ord. Utan det gäller att visa det handling, hur man faktiskt gör och att man kan det här. Så mellan ord och handling så är det stor skillnad, och det håller jag helt med Emil om. Så det tyckte jag var värt att ta med här, och jag tyckte det var bra att visa och lämna vidare. Och sen gick jag vidare till delad detaljerad yrkeskunskap. För någonting man gör i arbetet, det är så väldigt lätt att tänka att ja, det gör man när man jobbar. Och det är ingenting man kan dela med sig av, men det är ju tvärtom väldigt, väldigt bra. Så därför så vill jag lyfta upp en som heter Magnus Klar på företaget Siggy. Hello Siggy. Och de har en blogg som heter Siggy Says. Och där delar de med sig av olika saker som de vill berätta och diskutera. Och det här blogginlägget, det handlar verkligen om någonting så detaljerat och bra som webbtypografi. Alltså vilken typografi ska man välja för att text på webben ska vara så lättförståeligt som möjligt och lätt att ta till sig. Hur kan man förstärka intrycket? Jag tyckte det var väldigt bra. Magnus här, han skriver både om korrekt radbredd, radavstånd, typsnitt, storlek på bokstäverna och hierarkin i rubriker och annat. Och så ger han då också ett praktiskt exempel med en bild. Jag tycker att det var väldigt bra och enkelt och snyggt gjort, så att de verkligen visar i handling då, inte bara i ord, hur man kan göra. Och det är ju ett sätt att dela någonting. Sen kan man ju då dela tjänster, kan man säga. Men tjänster som är i privatlivet, det kan ju såklart vara i arbetslivet med. Men det jag tog upp som exempel tycker jag är väldigt smart. Och det har jag också följt några år. Och det är skjutsgruppen. Skjutsgruppen är ett smart sätt att resa. Så man samåker. Och det har ju människor gjort i alla år. Ja visst, men nu kan man också använda internet till hjälp. Så med en smart sajt där man skriver in var man åker ifrån och vart man vill åka till, så kan man hitta andra som ska åka på de platserna. Och sen så kan man då dela bensinpengar och få sällskap. Åka tillsammans. Mycket billigare än att åka med tåg eller flyg. I alla fall oftast, om man inte hittar någon väldigt billig biljett. Och man twittrar kan man också markera en tweet med skjutsgruppen. Hashtag skjutsgruppen. Och då kan man också hitta varandra. Och det ser jag väldigt ofta att människor gör på Twitter. Så det är toppen. Det är både bättre för miljön och det är bättre för plånboken. Och det kanske också faktiskt är bättre för humöret. Så det tycker jag att alla ska gå in och använda skjutsgruppen. För att det är ju också så med en sån tjänst att det kan ju aldrig bli för många som använder den. Om det inte är så att hela sajten går ner förstås. För att ju fler som använder det, ju fler kan hitta varandra. Och det är väl toppen. Då är det färre bilar på vägarna. Och många som ändå ska köra får halverad eller ännu mindre bensinkostnad. Så det tror jag att jag ska prova någon gång i alla fall. Och sen nästa tips har också med bilar att göra faktiskt. Och det är dela bil istället för dyr långtidsparkering. För när jag gjorde researchen om delandets ekonomi och sharing economy så hittade jag ett exempel med en tjänst som heter Flight Car. Och det är flygplatser på San Francisco i Boston i USA som har den här tjänsten hittills så. Och det betyder att istället för att parkera sin bil på långtidsparkeringen som brukar kosta rätt så mycket pengar och man är också ofta orolig för att den ska få stå i fred och så här, och det kan vara en bit att gå dessutom, så lämnar man sin bil och det kostar inte en krona och personal tar hand om den och de kan också hyra ut den och de tvättar den så att den är ren när man kommer hem igen. Och om den då har varit uthyrd så får man ju också en del av pengarna. Så istället för att betala en dyr långtidsparkering så kan man faktiskt ha tjänat pengar. Och är det allra värst så får man ju tillbaka den hel och ren och har inte kostat en krona. De försäkrar också bilen så att den, om det skulle hända någonting så är den försäkrad. Så då är ju tanken då, vad kan man göra egentligen mer för sådana här tjänster? För jag tänker så att vi omges ju säkert av alla möjliga möjligheter för att göra nya tjänster som kan skapa nya jobb. För att det är faktiskt någonting som inte finns idag. Jag tittade till exempel ut genom fönstret på kontoret och där är en stor parkeringsplats. Och där brukar vara smockfullt med bilar. Samtidigt som det kommer taxibilar hela tiden. Och jag menar ju inte att ta jobbet ifrån taxichaufförerna, för det behövs säkert både och. Men alla de där bilarna som står där, det skulle kanske kunna vara käckt att om jag som åker buss till jobbet skulle behöva en bil för att sticka iväg och hämta någonting. Kanske någonting som vi har tryckt upp eller så. Då skulle jag kunna gå ut och hyra en bil en timme. Till exempel. En av de som bara står där. Ja, det är klart. Det krävs ju massor med tillit också. Men jag tänker att om det går i USA så skulle det väl gå här. Jag tycker det verkar så himla smart. Det här kan man säkert utveckla på 1000 olika sätt. Och just att vi kan hitta varandra och göra bokningar och så på internet och säkert via någon app och så. Så kan vi ha allting i systemet och automatisera så mycket som möjligt. Det tycker jag verkar väldigt bra. För alla då. Sen hittade jag 3 radioprogram också. Om delandes ekonomi och delande kulturen från Sveriges Radio. Och en handlar om en WeShare festival i Frankrike nu i början på maj. Och den blir jag jättesugen att åka på. Ja, det tyckte jag var så häftigt. Och sen fanns det också lite olika tankar. Och så skriver jag om hur vi gör på content då. Med föreläsningar och blogginlägg. Och just att dela med sig. Och i företagets fall så handlar det ju om att marknadsföra sig genom innehållet då. Och då tänker man att man får affärer tillbaka. Och vem som helst kan ju ta del av informationen på internet. Och det är ju verkligen så fantastiskt tycker jag. Så jag tycker att det här är bara början tror jag. På det här sharing economy. Och just att man kopplar det till affärer. Och att man kopplar det till behov som människor har i sin vardag. Att det är många människor som har de här behoven. För då kan man faktiskt göra skillnad. För många människor. Och man kan också underlätta livet för många människor. Så jag länkar in den här blogginlägget också i audiobon för idag. Och då tänkte jag tipsa om ska vi se här om jag hittar den här, Tim Brown som pratar en TED-talk om hur man kan sätta designen i större sammanhang och utgå ifrån människors behov. Och det är det jag tycker det här handlar om. Han har startat en innovation- och designfirma som heter Ideo. Jag hittade dem på Twitter. Och det är bara att söka på Ideo. Du kan också följa dem. Det finns lite olika länkar i inlägget. Och se gärna föreläsningen. Det är en TED-talk. Så den, ja, vad är den? Max en kvart lång. Men vad inspirerande tycker jag. Just om att det här att gå från det lilla att man designar saker. Till exempel berättade han att han hade designat en ny fax en gång. Och sen så blev ju faxar liksom utan. Då gick ju de ut ur business om man säger så. För att det fanns inget behov längre. Och istället då så kan man börja med att
se hela sammanhanget och hur man kan forma där och var behoven finns. Och i nästa podcast så kommer jag berätta om ett sånt exempel som jag hittade på webben och som jag också hittade när jag sökte på design thinking på TED. Men det kommer i nästa audiobok. Och det är, jag tycker det här är jättekul med att spela in de här audiobooken. Så jag tycker det är, och jag är också glad då, jag tycker att det är kul när jag får kommentarer. Och det behöver inte vara kommentarer i audiobook, utan det kan gå, det går bra på Facebook eller på Twitter. Där heter jag också Miku Maria. Och det tycker jag är jättekul att få kommentarer och feedback. Så jag tackar för idag. Och läser du blogginlägget som många har gjort och jag har fått väldigt positiv respons. Och det är roligt. Jag vet, jag hittade lite små detaljer. Jag ska gå in och finslipa i texten och jorden och så. Men det var mycket. Det var väldigt mycket intressant innehåll. Det finns om de här ämnena, om att dela. Så att det känner jag är någonting som jag vill fortsätta fokusera på. Det kommer den ena pusselbiten och läggs till den andra. Jag tror det är väldigt värdefullt att man tänker på delandet som i en ekonomi. Att man ger och man får, och det kostar olika saker, men det ger också någonting tillbaka. Och hur man då kan göra det på ett bra sätt. Jag vet någonstans i Göteborg har de startat en verktygsutlåning eller bytesverkstad. Man kan säga att man går och byter och lånar verktyg. Jag tror man kan låna ut sina verktyg. Om du har hört någonting om det här så kan du tipsa. För att verktygen är ju ofta en sån sak som man köper en borrmaskin och så kanske man använder den några gånger. Speciellt om man bor i lägenhet. Så då är det toppen om man kan låna ut. Men hur ska man veta vem som har en borrmaskin och kan låna ut den? Jo, då måste vi ju samordna detta på något sätt. Och där är ju webben perfekt. Så ja, vi får väl se vad vi hittar på för något kul här. Har du någon idé så kommentera gärna. Och annars så hörs vi imorgon igen. Ja, tack så mycket för idag. Hej då!